السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، vi inleder med att prisa Allah Azza wa Jal, vår skapare och herre, och tacka honom för alla gåvor som vi har fått. Det är en stor ära för mig att vara här idag, samlade tillsammans med er bröder, i ett fint sällskap tillsammans med er alla. Och vi tackar er för att ni har dykt upp idag, trots att kanske vädret frestade många att inte komma. Vi kommer idag, inshallah ta'ala, att prata kring ett tema som är väldigt, väldigt viktigt. Ett viktigt ämne för alla människor. Vare sig man är muslim eller icke-muslim, så är det ett ämne som besvarar många frågor som människan stöter på i livet. Men det är inte alla som har modet att söka svar på de här frågorna som dyker upp i ens liv. Det är många människor som istället för att söka svar på de frågorna man får väljer att trycka bort dem. Man kanske är rädd för vad man ska hitta. Man kanske är rädd för, om man hittar svaret på frågan, att man måste agera. Så det är frågor som är viktiga för alla människor i våra liv. Vare sig vi är muslimer, icke-muslimer, vem vi än är. Och vi är alla ute efter sanningen. Vi är alla sanningssökare. Och vi är fortfarande sanningssökare vilka vi än är. Vare sig man har hittat sanningen eller inte, så fortsätter man alltid att söka sanningen. Man letar alltid efter den rätta vägen. Vid min sida idag så har jag två bröder som båda är sanningssökare och som började sina resor i islam som sanningssökare. Som har letat svar på de här frågorna som dyker upp i våra liv. Båda bröder är konvertiter som har konverterat till islam för x antal år sedan. Och de kommer idag att tala om ämnet varför islam är det enda som ger svaret på de här frågorna. Varför just islam är den rätta vägen. Vår broder Abdurradud känner de flesta av er till. Och för er som inte känner till honom, så är han en av våra äldre erfarna kallare till islam. Som sysslar med att predika och kalla till islam. Han själv har studerat i Medina under en lång period. Där han studerade dels vid Islamiska universitetet. Men viktigare än så studerade han vid de lärda. Och han har efter det här i Sverige sysslat med föreläsningar i moskéer, på skolor, kommuner och liknande. Så han är en erfaren broder som har kunskap om islam. Och som själv har sökt sanningen och studerat. Vid min andra sida så har jag broder Abu Daud Abdallah som också kommer föreläsa idag. Han har också konverterat till islam för x antal år sedan. Och han har också studerat vid det islamiska universitetet i Medina. Prata med emirerna. Så vi är väldigt glada att ha dessa bröder med oss idag. Som kommer att föreläsa kring detta mycket viktiga ämne. Och vi är mycket glada att ha er här också. Ni alla som kommer hit är också sanningssökare. Som letar svar på viktiga frågor. Oavsett vem ni är. Muslim, kanske icke-muslim, nypraktiserande, har praktiserat länge. Vi alla söker efter sanningen. Och vi vill alla färdas på den raka vägen. Så jag är väldigt, väldigt glad att vara här ikväll. Och jag ber Allah Azza wa Jal, våran skapare och herre, att det här ska bli en välsignad eftermiddag och kväll. Där vi får ta del av kunskap. Och där vi söker efter sanningen tillsammans. Och vi ber att vi ska få se sanningen för vad den är. Att sanningen ska visa sig för oss klar och tydlig. Och att vi därefter följer den. Och vi ber också att vi ska se det falska som falskhet. Därför att det falska kan ibland gömma sig och likna sanningen. Så vi ber att det falska ska visas tydligt för oss, för vad det är, och att vi kan hålla oss undan från det. Jag själv, för er som inte vet, är eran broder Yusuf, och jag studerade samtidigt med vår broder Abdul Wadud och även tillsammans med vår broder Abdallah Abu Daud. Vi kommer idag bland annat tala om den rätta vägen som är temat för konferensen. Och att vara på den rätta vägen ger väldigt mycket i människans liv. Att vara på den rätta vägen och se sanningen, det ger människan ett lugn och harmoni som man annars inte har. Om man i motsatsen till att ha hittat sanningen är på villfarelse och i vilsen, så ger det en tomhet i människans liv. En tomhet som måste fyllas med någonting annat. Och då fyller man den oftast med sånt som istället ger en större problem. Och som ger en mer ångest och så vidare. Så vi kommer inshallah ta'ala höra mer om det här från kvällens föreläsare. Och jag vänder mig först och främst till vår broder Abdul Wadud. Och ber dig prata lite grann om islam. Vad är denna islam som vi idag ska prata om? Och jazakallahu khairan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahla wa sahlan, välkomna. Brodern ställde en väldigt viktig fråga. Vad är islam? Islam är ett ord som vi ofta hör om i media och läser om i skolan. Och det är ett väldigt aktuellt ämne. Islam betyder på arabiska att underkasta sig Allahs vilja. Att underkasta sig och att lyda Allahs vilja. Och islam är namnet på Allahs religion. Och Allah är ju våran skapare. Islam har alltid varit namnet på Allahs religion eller skaparens religion. Och namnet islam, till skillnad från namnet på andra religioner, är ett namn som är givet av skaparen. Vi finner att andra religioner är uppkallade efter en plats eller person och så vidare. Till skillnad från islam, som är ett namn som Allah har givit denna religion. Som Allah säger i Koranen, inna dina inda Allahi islam. Att religionen hos Allah är sannoliken islam. Och vi muslimer tror att Allahs religion alltid har varit islam. Det har alltid varit en och samma religion som han skickade alla profeterna. Att de endast kallar folket till en och samma sak. Alla profeter var bröder. Och alla profeter var muslimer. För den som tillskriver sig islam är en muslim. Det kommer från samma grundord. Så kortfattat är då islam Allahs religion. Den namnet på Allahs härlas religion. Och vi tror att alla profeter var på denna religion, som Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus och den sista av dem, Mohammed. Må Allah vara nöjd över alla av dem. Ja.
Den mest centrala grunden i islam är att vi tror på en skapare, att vi tror på Allah Azza wa Jalla, att vi underkastar oss hans vilja, som broder Abu precis nämnde. Bevisen för att det finns en allsmäktig skapare är väldigt, väldigt många. Och det är ett väldigt stort ämne att tala om tron på Allah. Men vi ber vår broder Abdallah, så gott det går, kortfattat försöka ta oss igenom vad det innebär att tro på Allah, vår skapare. Jazakallah khair.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Innan jag svarar på Yusufs fråga, som just handlade om tron på Guds existens, så vill jag först säga att jag är väldigt glad att jag kan vara här idag i Jordbro. Det är tredje gången jag kan komma hit, och mashallah varje gång överträffar den andra. Första gången var i moskén, där det var mycket bröder som kom dit och mycket systrar som kom dit. Andra gången när jag var där i vintras så serverades det sushi i moskén, mashallah. Det var väldigt trevligt också.
Tredje gången nu har jag kommit till Jordbros kulturhus. Väldigt fint att kunna komma hit. Jag är också glad att jag kan vara här tillsammans med vår broder Abdul Wadud och broder Yusuf, som båda är som mina äldre bröder i islam och som har studerat tidigare än mig och hållit på med att kalla till islam under väldigt lång tid nu. Jag är framförallt väldigt glad att kunna se er alla här. Så mycket fina ansikten, så mycket nya personer som man kan träffas. Och alla kommer från olika bakgrunder. Vissa muslimer, vissa icke-muslimer och olika åldrar. Men alla har kommit hit för ett och samma ämne. Det är för att lyssna på, vad är islam? Och frågan som broder Yusuf ställde, väldigt relevant och väldigt viktig. Det är den mest centrala punkten och centrala frågan i religionen islam. Och religionen islam är den näst största religionen i världen till antalet följare. Och de säger att inom 45 år så kommer det bli den största religionen i världen. Och det är antagligen den mest omdiskuterade religionen i media. I vår tid i alla fall. Och det man pratar mest om. Så det är det viktigaste ämnet i den kanske mest omtalade religionen. Gällande tron på Gud för muslimer, så ser muslimerna det som en självklarhet att Gud existerar. Trosbekännelsen för att kunna bli muslim är att man ska säga att jag bevittnar att det finns ingen annan gudom som är värd att dyrkas förutom Gud, förutom Allah. Det vill säga att själva konceptet att Gud existerar, det är redan en självklarhet. Och trosbekännelsen i sig handlar om att det är ingen annan som är värd att dyrkas förutom Allah. Och den andra delen av trosbekännelsen handlar om att Mohammed är hans sista sändebud. Är Guds sista sändebud. Så återigen så är det en självklarhet att Gud existerar. Men nu handlar det om vem som är hans sista sändebud. Så tron på Gud för muslimer är en självklarhet. Och själva huvudfrågan för muslimerna handlar om att man ska dyrka honom och underkasta sig hans vilja och leva sitt liv i enlighet med det Gud har föreskrivit för oss. En av anledningarna till att det är en sån självklarhet för muslimer att Gud existerar, att vi som muslimer är övertygade om att innerst inne så finns det i varje människa en tro. Att man tror på någonting högre. Vare sig man säger att det är Yahweh som judar säger, eller att man kallar det för Gud, eller att som 50% av Sveriges befolkning säger, enligt vad statistik säger, så att de tror på en högre makt. Det finns någonting högre. Eller att man kallar det för Brahma, eller att man kallar det som hinduer gör. Men någonting större än en själv, någonting övernaturligt, tror de allra flesta människorna världen över på. Även om man inte kanske säger det i sitt vardagliga liv, eller om man inte bryr sig om det i sitt vardagliga liv, eller utåt sett säger det, så i trängda situationer så märker man att folk vill be till någon, det ska finnas någon räddare. Och att vid olika tillfällen och i någon gång i ens liv så har det för i princip alla människor världen över varit någon situation där man har vänt sig till någon högre makt. Och varför ser man det som en sån självklarhet? Och varför är det att man tror egentligen innerst inne att det finns någonting högre? För man känner att allt det här, universum, det kan inte bara kommit dit utav en slump. Att solen ligger just 150 miljoner kilometer ifrån jorden, som är perfekt avstånd för att det ska komma rätt strålning och rätt energi till jorden. Det är inte bara en slump. Och att det finns ett ozonlager runt omkring jorden som stöter bort 97-99% av all ultraviolett strålning, så att människan brinner upp på jorden. Det var inte bara en slump. Och att just luften består av 21% syre och inte till exempel 25%, för då skulle hela jorden brinna upp. Så att det är just 21% syre som är perfekt för oss att kunna andas. Det är inte bara en slump. Och att vi människor består av mellan 10 000 miljarder till 100 000 miljarder celler. Och varje cell är mer komplicerat än en vanlig dator, eller en dator som människorna kan göra. Det är inte bara en slump. Utan det finns någonting som någon som har legat bakom det här. Och just den här tron, det har till och med gjort studier om det här, att det finns vad människorna egentligen, dess naturliga tillstånd är. Det finns en doktor eller professor på Oxford universitetet som heter Justin Barrett, som på Oxfords universitets antropologiska avdelning, han genomförde en studie världen över under 10 års tid, som kostade flera miljoner pund, för att studera hur människans naturliga tillstånd. Tror man på Gud egentligen? Eller är det någonting man lär sig från sina föräldrar? Eller vad är det som är först? Är det tron på Gud eller ateism? Hans summering av hans 10-års studier som har lagt flera miljoner pund på var att children are born believers in God. Barn är födda som att de tror på Gud. Och han säger, if you throw a handful on an island and they raise themselves, I think they should believe in God. Att om bara några skulle få växa upp för sig själva, så finns det där någonstans djupt inne i människan tron på Gud. Det här är det som muslimer kallar för fitra. Det rena tillståndet som Gud har skapat oss på. Det som är självklart inuti människan. Men utöver det här, att det är en sån självklarhet för muslimer, så har Gud förklarat för oss i Koranen, i många verser, och även profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har förklarat i många av hans uttalanden, och även att vi kan tänka fram andra saker som tyder på Guds existens. Och att han finns där. Och att det är han som har skapat oss. När vi läser Koranen, så gång på gång, från början till slut utav Koranen, så uppmanar Gud oss att använda vårt intellekt, vårt sunda förnuft, att tänka efter, att reflektera och kontemplera. Jag har hittat över 70 verser i Koranen som uppmanar människan: tänk efter, reflektera, använd ert sunda förnuft, var rationella. Och bland de sakerna som vi använder vårt sunda förnuft till i vårt vardagliga liv är att se ett samband mellan orsak och verkan. Att en händelse sker inte utan en slump. Och modern forskning som man använder sig av när man forskar är uppbyggt på det här. Att varje händelse som sker har en orsak. Idag ser vi att det regnar. Och vad är orsaken till att det regnar? Det har funnits stora moln. Vad är orsaken till att molnen kommer upp? Därför att det kommer upp vatten från haven och så vidare. Det är så man forskar, det är så man studerar. Varje sak som sker har en anledning som ligger bakom det. Och det här är någonting vi har kommit fram till genom ett sunt och rationellt tänkande. Samma sak en läkare. Om en läkare ser att det finns en sjukdom, vad är det första han ska göra? Hur fick personen sjukdomen? Hur ska man bota sjukdomen? Det här är att använda ett sunt förnuft och ett rationellt tänkande för att komma fram till anledningen till att saker och ting har skett. Och det här är någonting vi använder i vårt vardagliga liv. Om vi ska åka nu på en semester till Kairo och vi ser pyramiderna framför oss, är det någon som skulle tänka att de här kom dit bara utav en slump? Än tills idag så har forskare förbryllats över hur de här pyramiderna kom dit. Eller Stonehenge som ligger borta i sydvästra England. Hur kom det här stora monumentet med flera ton stora stenblock ligger ovanför varandra? Det finns olika teorier hur de kom upp. Vem exakt det var som låg bakom dem? Man är inte riktigt säker på det. Vem det var exakt som byggde pyramiden? Hur kunde de ha den här styrkan att lägga de här flera ton stora blocken på varandra? Men det är ingen som påstår att de kom dit utav sig själva. Det är någonting man är övertygad om. Genom att använda sunt förnuft, även fast vi inte såg det själva. Vi har inte hört någon som var där. Vi kan inte förstå exakt hur det gick till. Men genom att ha sitt sunda förnuft så förstår man att det måste ha varit någon som låg bakom dem. Pyramiderna i sig och Stonehenge som är till exempel i England och många andra monument världen över som man inte vet exakt hur de kom till, de är väldigt simpla i sig. Det handlar egentligen bara om stenblock som har lagts ovanför varandra. Det är inget jättekomplicerat med dem egentligen. Bara att det var tunga block som har kunnat läggas ovanför varandra. Att kunna använda sitt sunda förnuft. Att det här universum som vi lever i, den här galaxen, det här solsystemet, den här jorden, våra kroppar, oss själva. Det är inte bara kommit till av en slump. Det här är även det att kunna använda sitt sunda förnuft. Och någonting som Gud uppmanar oss till i Koranen. Allah säger: "Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda la yuqinun." Har de kommit till från ingenstans eller är de själva skaparna? Eller är det de som har skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra över någonting. Man använder sitt sunda förnuft. Saker och ting har inte bara kommit till från ingenstans. Utan det har ett syfte. Och många gånger så har Gud uppmanat oss i Koranen att reflektera över hans tecken i skapelsen. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Att Gud säger att utan tvekan så är det så att i himlarna och på jorden och att det blir dag och att det blir natt finns det utan tvekan tecken för de som använder sina intellekt. Och de här tecknena kan vi se genom att vi använder våra intellekt. Allah azza wa jalla säger i Koranen: "Sunurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Vi kommer visa våra tecken för dem i horisonten och i dem själva tills de ska bli övertygade om att det här är sanningen. Det är tecken som finns runt omkring oss överallt. Men för att det ska kunna leda oss någon vart så måste vi använda vårt sunda förnuft. Och utöver det, utöver att den här fitra, det här rena tillståndet som finns inuti oss och att vi använder våra intellekt och att vi tänker över de tecken som finns runt omkring oss, så utöver det så finns det ett annat tecken för oss på Guds existens och det är det som kallas för religiös erfarenhet. Det händer inte bara miljontals människor världen över, utan miljardtals människor världen över. Saker och ting som är övernaturliga. Saker och ting som inte riktigt kan förklaras med den materialistiska eller naturalistiska förklaringsmodellen. Att det enda som existerar är bara den här materien som är runt omkring oss, eller den här naturen. Folk vänder sig till Gud, ber honom om någonting och det händer. Saker och ting som är övernaturliga sker. Jag som bara är en utav alla människor har varit med om fullt med såna här händelser. Hur ska det bli om man lägger till tusentals andra människor som har haft liknande händelser? Miljontals människor, miljardtals människor, vare sig muslimer eller icke-muslimer, har varit med om såna här saker. Som inte går att förklara på ett sånt här sätt. Det är någon som besvarar människornas böner. Det är någon som låter dessa mirakel eller övernaturliga saker ske. Det finns någonting mer där. Som sagt, om man skulle gå till en rättegång, skulle jag säga, där man ska döma mellan två personer. Om en person kommer med ett vittnesmål, två vittnesmål, så dömer man i enlighet med det. Man tror på den personen. 10 vittnesmål, 100, 1000, 1 miljon, 1 miljard. Saker och ting blir klara och tydliga. Det kommer inte bara till utav en slump det här, utan det har ett syfte och det har en skapare bakom det. Men som muslim är det här inte ett mål att komma fram till att Gud existerar. Som sagt, det är en självklarhet för oss. Utan vi som muslimer vill utöver det här ha kunskap om våran Herre. Och vem är Gud som gör det här? Att bara veta, okej, det finns en skapare, det räcker inte för oss. Utan vi som muslimer vill ha kunskap om honom. Vem är våran Gud? Och eftersom vi själva inte kan se Gud, uppfatta honom i våra sinnen så här genom att titta eller höra, utan vi kan se hans tecken i skapelsen, så kan man genom vissa saker vi kan se runt omkring oss med sitt intellekt förstå vem han är. Att han har otroligt mycket makt, skapelsekraft. Han har kunskap om allting. Och utöver det i detalj så har, så som broder Abdu'l-Wadud berättat om profeterna som har berättat för oss om våran skapare, som vi kan veta genom Koranen, om hans namn och om hans attribut. Och huvudsyftet med det här utöver det är att vi ska dyrka Gud. Och att vi ska underkasta sig hans vilja och göra det han vill ifrån oss. Att vi ska frigöra oss från dyrkan utav skapelsen. Frigöra oss från vidskepligheter. Frigöra oss själva från att bara springa efter det materiella. Frigöra oss från allt det för att vända oss till våran skapare och vända oss till honom. Och underkasta sig hans vilja. Det är det här som är huvudmålet för en muslim. Och det är det här som är betydelsen då som Abdu'l-Wadud pratade om att underkasta sig Gud. Och det för oss tillbaka till det jag pratade om i början, om trosbekännelsen, den muslimska trosbekännelsen, att bevittna att det inte finns någon gudom som är värd dyrkan förutom Allah. Det här är ett kortfattat svar av vad tron på Allah och tron på Gud för oss muslimer egentligen är.
Vi tackar vår broder Abdallah för detta korta men ändå tydliga klargörande av denna fråga. Hur tydligt är det inte, som han nämnde, att allt det vi ser runt omkring oss och i oss själva måste ha en skapare som ligger bakom det. Om det nu är så tydligt, så blir nästa fråga för människan: vad vill då denna skapare från oss? Om vi nu vet att det finns en skapare som har skapat oss, om det inte råder några tvivel kring denna fråga, vad vill våran skapare och herre från oss? Och det här hoppas vi att broder Abdu'l-Wadud ska kunna svara på, inshallah. Eller att fadbal. Varsågod.
Om man förstår det som broder Abdallah talade om, att det finns en skapare, en högre makt, en allsmäktig Gud som styr över allting och har skapat allting och har allting i sin makt. Om man ser skapelsen och reflekterar över jorden och universum och allt som finns där i himlarna och haven, all grönska, alla dessa otroliga skapelser, så kommer man fram till slutsatsen av att denna skapare är otroligt vis. Precis som när du ser något så simpelt som kanske en telefon, så förstår man att de ingenjörerna och de tekniska arbetarna bakom detta är väldigt skickliga på sitt arbete. Jag skulle inte kunna göra en sån här mobil. De som har gjort den måste vara jätteduktiga, eller hur? Så när man kollar på skapelsen, som vår broder berättade, att bara en cell är mer avancerad än den mest avancerade datorn som människan har uppfunnit. Människorna sitter och studerar bananflugor och de förstår sig inte ens på hela, yani allting som ligger bakom dessa flugor och hur de funkar och så vidare. Och det är bara ett av allas miljontals djur och skapelser. Så mycket frågetecken finns. Men man förstår en sak, att denna skapare är otroligt vis. Och det finns inga brister i skapelsen. Det finns inga brister i denna skapelse. Så denna visa skapare som har gett allting ett syfte och allting en mening på jorden. Vi finner att myror, bin och allting har ett syfte, en mening som de gör. Generation efter generation efter generation så gör de en och samma sak hela tiden. Ska han som har skapat dessa djur, ska han ha skapat människan, den mest avancerade skapelsen, och satt henne på jorden utan syfte? Är inte det här någonting som strider mot vishet? Eller hur? Ska han ha gett allting på jorden ett syfte och en mening och sen satt människan här utan syfte och mening? Nej, det är ologiskt. Och Allah gör ingenting ologiskt, utan det måste finnas en mening bakom allt det han gör. Så vad är då meningen med livet? Och vad vill Allah för oss? Jo, Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att han skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka honom. Jinnerna är de osynliga väsen det som folk kanske refererar till som andar eller spöken. Dessa är skapade. Vi människor är skapade. Och Allah skapade oss för att vi ska dyrka honom. Vi ska tjäna honom. Och vi ska känna till honom. Vi ska veta vem han är. Och sedan så ska vi tacka honom för alla de gåvor han har gett oss. Och Allah vill från oss att vi dyrkar honom. Inte för att han är i behov av våran dyrkan. Det är snarare vi som är i behov av honom. Och en viktig punkt här är, som kanske många säger, men varför ska jag dyrka Gud? Varför? Varför kan inte jag tillbe vad jag vill? Jo, för att Allah förtjänar att dyrkas. Och ingenting annat på jorden förtjänar att dyrkas. Om du dyrkar någonting annat än Allah, du tillber en staty, ett helgon, en demon, en grav, en profet, vad det nu må vara, så förtjänar ingen av dessa saker att dyrkas. För de har inte skapat dig. De äger inte ditt liv. Det är inte de som försörjer dig. De kan inte gynna dig. De kan inte skada dig. Till skillnad från Allah, som kan göra allt detta. Han har gett dig allting. Han gav dig livet. Han har gett dig mat sedan den dagen du föddes. Han låter ditt hjärta slå varenda hjärtslag. Det är med hans tillåtelse. Varenda andetag är med hans tillåtelse. Varenda sak du har fått som har gynnat dig är från honom. Varenda sak som har... Varenda gång han har skyddat dig från någonting dåligt, så är det från honom. Och ingen annan. Så är det inte han som förtjänar vår hängivenhet och vår dyrkan och vår underkastelse? Självklart så förtjänar han vår dyrkan. Och det här är kortfattat meningen med livet. Och det är inte heller logiskt att Allah har gett allting i livet ett syfte och en mening. Till och med djuren, som vi sa, vet vad de ska göra. Hur de ska bygga sina myrstackar, hur getingarna ska fixa sin honung och så vidare. Allting finns det. Ja, de vet sina system. Ska Allah ha satt människan på jorden utan ett syfte? Och Allah subhanahu wa ta'ala säger just en fråga här i Koranen. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Tror människan att hon bara ska lämnas på jorden? Bara sådär, lämnas. Utan att man ska beordra henne. Utan att man ska säga till henne vad hon ska göra eller inte göra. Nej. Utan det måste finnas en orsak till varför vi är här. Och Allah säger också i Koranen: "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Tror ni att vi skapade er för skojs skull? För lek? Och att ni inte sen ska tillbaka till oss? Hur kan människan vara så dum att hon tror att livet bara är en lek? Att det har inget som helst syfte? Hur kan man tro någonting sånt? Och sen att man dör, man blir jord och man kommer inte att återuppstå? Nej. Wallahi, om man tänker rent logiskt, så, som vi nämnde, så förstår man att denna skapare vill någonting från oss. Och han har gett oss order, beordringar, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och den som lyder dessa beordringar måste ju få någon slags belöning. Och den som trotsar honom måste ju få någon slags straff. Och det är inget ologiskt med det, utan det är snarare det som är logiskt, att det finns ett liv efter detta. Och det är inte svårt för han som skapade oss första gången att skapa oss åter en gång. Eller hur? Det är lättare till och med, som Allah säger i Koranen, att återskapa er. Och allting är lätt för Allah subhanahu wa ta'ala. Så det finns ett liv efter detta. Och Allah förtjänar våran dyrkan i detta liv. Men när vi säger att vi ska dyrka Allah i detta liv, så omfattar det allting av livets aspekter. Och islam är en väldigt fin religion. När man säger dyrka Allah betyder inte att du ska gå och bo i ett kloster och du får inte gifta dig med kvinnor och så vidare. Nej, du får arbeta, du får gifta dig, du får skaffa barn, du får ha kul, du får sporta. Fyra många saker, men minns Allah. Tacka honom 5 gånger om dagen. Be på morgonen, på middagen, på eftermiddagen, vid solnedgången och på kväll. Det är inte mycket begärt. Fasta 1 gång om året för att lära dig att frukta Allah. Att behärska dina, kontrollera dina känslor och så vidare. Betala zakat för att hjälpa de fattiga. Vi finner att alla dessa lagar är så otroligt vackra. Och de gynnar dig som individ och de gynnar samhället. Så Allah vill från oss att vi ska dyrka honom. Men hur ska vi dyrka honom? Är det som du vill, som jag vill, som hon vill, som han vill? Nej, vi ska dyrka Allah som han. Allah, skaparen, vill att han ska bli dyrkad. Vi ska lyda honom på det sätt han vill bli lydd. Och hur vet vi detta? Jo, genom hans sändebud. Allah valde ut vissa människor för att vara profeter. Och sändebud för att vägleda människorna. Och visa oss vad skaparen vill från oss. Och de var som exempel och förebilder som implementerade uppenbarelsen de fick. Så att vill vi veta hur vi ska dyrka vår skapare, då ska vi följa hans profeter. Det är på det sättet vi ska dyrka honom. Och följa hans uppenbarelser, som vi också kommer att tala om senare. Så kortfattat, det här är meningen med livet. Och tänk er de människor, och jag var själv från dem innan jag blev muslim, som levde utan att veta varför jag levde. Och dessa tankar, vad händer efter döden, gjorde mig rädd som liten. Ska jag bli ett skelett? Vad händer? Och så vidare. Vad händer på domedagen? Finns det ett paradis? Finns det ett helvete? Vem kommer dit? Hur kommer man dit? Ska Gud ha satt oss på jorden utan att ha gett oss svaren till dessa essentiella frågor? Och den som bläddrar igenom andra skrifter kommer inte finna meningen av livet. Så att en sån här viktig fråga måste våran skapare ha berättat för oss. Och här finner vi att islam har gett oss svaret på denna fråga. Vad är meningen med livet? Jo, att vi ska känna till våran skapare. Och vi ska dyrka honom, vi ska tacka honom. Det här är meningen med livet. Så det är kortfattat svaret på den frågan.
Vi tackar vår broder Abdurradud för denna korta men väldigt, väldigt fina påminnelse. Och svar på denna mycket viktiga fråga. Och som de lärda också brukar nämna som ett exempel, vilket vår broder var inne på. Skulle någon påstå att en ledare över ett land eller en kung över ett kungarike skulle lämna sin befolkning bara så där vind för våg? Att han aldrig skulle bestämma någonting över dem, inte beordra dem med det som är gott för dem själva och samhället där han är kung över, inte förbjuda dem över det som är dåligt för dem själva och samhället där han är kung över, att han inte skulle ställa dem till svars som bröt mot de lagarna och reglerna som finns och så vidare. Ingen av er skulle se det här om en rättvis bra ledare eller kung. Eller ens en som är vd över ett företag eller fabrik. Så hur kan man påstå något sådant om konungarnas konung och våran skapare? Nästa fråga blir då naturligt. Efter det att vår broder Abdulladud nämnde att det är sändebuden och profeterna som har förmedlat vad våran skapare vill. Då vill vi veta lite grann om det sista sändebudet som sändes till mänskligheten. Vem är det sista sändebudet? Och vad vet vi om honom? Och kan vi från broder Abdallah få höra lite mer om Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Och jazakumullahu khairan.
När jag pratade om den förra frågan om tron på Allah, så sa jag att den muslimska trosbekännelsen är byggd på två saker. Det ena är att ingen är värd att dyrkas förutom Allah. Och det andra är att Muhammad sallallahu alaihi wa sallam är Allahs sista sändebud. Ingen person kan någonsin bli muslim förutom att bevittna om dessa två saker, tro på dem och uttala de två sakerna. Idag finns det antagligen ingen historisk person som väcker så mycket uppmärksamhet som Mohammed. Man hör ständigt om honom i media, även i svensk media. Svensk media idag, som befinner sig 4-5 tusen kilometer från den platsen där han föddes, 1400 år efter han föddes och efter han levde. Trots det så diskuteras det väldigt mycket om honom. Det är en man som är älskad av 1,5 miljarder muslimer världen över. Varför är han så älskad? Och varför har hans namn blivit ett av de vanligaste namnen på jorden 1400 år efter hans död? Hur kommer det sig att den kända historikern Michael Hart från Princeton-universitetet skrev en bok om de 100 mest inflytelserika människorna världen över? En bok som såldes i 500 000 kopior och översattes till 15 språk. Och han satte den mest inflytelserika människan genom världshistorien som nummer ett i sin bok var Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vem var den här mannen? Som sagt, han hette Muhammad. Hans pappa hette Abdullah och hans mamma hette Amina. Han föddes för cirka 1400 år sedan på den arabiska halvön. Han växte upp som föräldralös. Hans pappa dog antingen innan han föddes eller kort efter han föddes. Och hans mamma dog strax därefter. Och på den tiden så var det väldigt svårt att växa upp som föräldralös. Men trots det så fick han en rättfärdig uppfostran. Han var väldigt omtyckt utav sina grannar och det folket som han levde i staden Mekka. Han var känd för sin sanningsenlighet. Till den grad att de kallade honom för El-Amin. Den sanningsenliga, den som är känd för att han alltid talar sanning och är pålitlig. Vid 40 års ålder så ändrades hans liv. Och i och med att hans liv ändrades, så ändrades liven för folket, för hans folk. Och i och med att deras liv ändrades och att hans liv ändrades, så ändrades hela arabernas historia. Och i och med att det ändrades, så ändrades hela världshistorien. Med ett helt nytt kapitel i världshistorien. Efter 40 år av hans liv. Vad var det som hände? Han blev kallad av Gud att bli Guds sista sändebud till mänskligheten. På samma sätt som det har funnits profeter och sändebud innan honom. Som Broder Abdu nämnde, som Noah, som Abraham, som Moses, som Jesus och andra profeter. Men han blev kallad till den största uppgiften att bli det sista sändebudet till mänskligheten och till alla människor världen över. Han besvarade det här kallet från Gud och började kalla till Guds väg. Om att mänskligheten ska ha kunskap om sin Herre och att de ska tacka honom för alla de gåvor han gett och att de ska dyrka honom. Men likt de många tidigare profeterna som har kommit innan honom så fick han gå igenom väldigt mycket motstånd. Från att han var väldigt älskad av sitt folk så de flesta utav hans släktingar och folk som var runt omkring honom började visa motstånd mot det han kallade till. De började häckla honom, förnedra honom, tala illa om honom och hans slå honom till och med. Hans följeslagare torterades, vissa dödades bara för att de trodde på honom. Under 13 års tid så fortsatte han att kalla folk i sin hemstad Mekka och de närliggande städerna till det här kallet. Han mötte som sagt mycket motstånd. Till slut var han tvungen att bege sig iväg till en stad 400 kilometer ungefär norr om Mekka som heter Medina. Och där fick han väldigt mycket framgång att kunna sprida vidare sitt kall. Och på väldigt kort tid, ungefär 10 års tid, så lyckades han sprida det här kallet. Så att det spreds över hela den arabiska halvan. Som är 4 eller 5 gånger större än Sverige. Och efter hans död, bara 100 år efter hans död. Så hade hans kall spridit sig från Spanien i väst till Kina i öst. Och det blev på den tiden det muslimska riket. Blev det största riket i hela världen på den tiden. Hans kall fick en otrolig genomslagskraft och antagligen har aldrig i världshistorien varit en person som på så kort tid haft ett så inflytelserikt kall som påverkat så mycket människor och fick så många människor att älska det han kallade till och följa den vägen av det som han kallade till. Och än tills idag så finns det varje år miljontals människor världen över som väljer att bli muslimer, besvara det här kallet år 2015. Och vi som sagt, som är här, är 3 stycken av dem. Som har växt upp i Sverige, som är ett så kallat modernt och civiliserat samhälle som på många sätt kan skilja sig från det kallet som han kallade till. Inom vissa av deras värderingar och så. Men trots det, när vi läste om profeten Muhammed och den religion han kallade till, så blev vi övertygade. Hur kunde det då komma sig att så många människor på hans tid besvarade hans kall och så många miljardtals människor genom världshistorien besvarade hans kall. Och så många miljoner människor som årligen väljer att besvara hans kall. Hur kan det komma sig att folk blev så övertygade då? Och folk än idag blir så övertygade idag. Jag är övertygad om att varje person som är uppriktig och verkligen läser igenom om hans liv och vem han var som person och vad det var han kallade till kommer att bli övertygade om att den religionen han kallade till var den korrekta religionen. Kommer bli så övertygande för den personen att man inte känner något tvivel om den saken. Men det handlar om att man ska våga ta sig tid och läsa om det och bli intresserad av det. Och om man är uppriktig då så är jag övertygad om att man kommer känna sig övertygad på samma sätt som vi också blir övertygade. Bland de mest klara tecknena som han kom med är hans kall i sig. Vad var det han kallade till? Och det är här egentligen som är det mest viktiga. Inte bara att han kunde, att det utfördes mirakel samtidigt som han gjorde. Det är egentligen inte det absolut viktigaste. Det viktigaste, vad var det han kallade till? Vad var det han ville att människor skulle följa? Det är så klart, tydligt, rationellt, logiskt och spirituellt tillfredsställande och tilltalande kall som man känner sig övertygad av. Ett kall om att vi har en skapare som har skapat oss, som försörjer oss, som skänker oss gåvor och som kallar oss till att vi ska ha kunskap om honom och dyrka honom. Och att Gud vill bli upphöjd och glorifierad och att vi ska leva våra liv i enlighet med hans vilja. Det är inte ett kall, så som ateister säger, att allting kom från ingenting, av sig själv, av en slump, av en stor kosmisk explosion, och att sen så formade sig hela universum utav sig själv, utan någon syfte, utan någon plan. Och så kom jorden till utav sig själv, så kom människorna till utav sig själv, och det finns egentligen inget riktigt syfte med livet förutom att man ska biologiskt fortplanta sig och varje människa får ha sin egen vilja i livet. Det var inte det han kallade till. Han kallade inte till att hans folk är det utvalda folket, Guds utvalda folk. Och den heliga boken han kom med handlar bara specifikt om hans folks historia genom, och samtidigt försumma resten av människorna på jorden, så som är fallet för judendomen. Han kallade inte heller till att den första människan på jorden begick en synd, så att resten av människorna på jorden fick en arvsynd på grund av det. Och enda sättet människorna kan förlåtas för den här arvsynden som deras faders far har gjort är genom att Gud ska sända ner sin egen son till jorden, som är 100% gudomlig och 100% människa samtidigt, och som var tvungen att gripas, förhöras, torteras, piskas, korsfästas för att man ska bli av med den här arvsynden genom att man tror på honom. Det var inte det han kallade till heller. Och han kallade inte till att det finns miljontals gudar och att det finns att kossor till exempel är gudomliga och att råttor kan vara gudomliga och att det finns olika kast som människorna befinner sig i och att vissa djur är högre i status än vad människor är. Han kallade inte till det heller. Han kallade inte till att vi människor lever i lidelse och vi har det dåligt och enda sättet vi ska kunna komma ut från det dåliga och från den ständiga reinkarnationen från människa till människa, kunna nå upp till nirvana, är genom att vi ska förstå den här lidelsen som vi går igenom och så vidare, så som buddhisterna kallar till. Det var inte det han kallade till heller. Hans kall är väldigt klart och tydligt, rationellt, logiskt, tilltalar intellektet och tilltalar samtidigt det själsliga inuti människan. Det tillfredsställer en intellektuellt och tillfredsställer en människa spirituellt. Utöver det så kom han med olika tecken och mirakel som skedde på hans tid. Och han berättade om saker och ting som skulle infalla i framtiden. Det finns tusentals exempel på det här som har skrivits ner i många böcker som skedde under hans tid och saker och ting som har inträffat efter hans liv. Och man kan inte ta upp alla de här sakerna i ett kort svar. Men en sak som är slående är att han berättade om massa saker som skedde, skulle ske senare under hans liv, så sedan det skedde. Skulle ske strax efter hans liv och det skedde. Hundratals år efter hans liv och det skedde. Saker och ting som började ske idag, så sedan det skedde. Någonting som inte bara övertygade folk på den tiden, utan någonting som fortsätter att övertyga oss fram till idag. Som exempel, jag berättade om att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hans födelsedagar var förtryckta. De försökte, folket som var runt omkring dem försökte förgöra dem. I ett av de mest svåra tillfällena som de gick igenom, när de var omringade i staden Medina, utav, de var ungefär 3000 där inne, 10 000 omringar dem och ska försöka förgöra dem, bli av med muslimerna där. Vid det här tillfället, tänker tre gånger mer personer som omringar deras stad, så säger han, jag ser som det sker nu, vi kommer ta över, det kommer, muslimerna kommer att ta över romarriket. Jag ser som det sker nu, muslimerna kommer ta över det persiska riket. Nu snackar vi inte om romarriket, det var lite så här en liten by som ligger någonstans. Vi snackar om typ USA, Sovjet. Alltså på den tiden det var de två största rikena i världen. Romarriket, Sovjet. Hur tror ni det skulle kännas på den tiden om man var där? Vi har 10 000 personer runt omkring oss. Vi är 3 000 här. Ska vi inte liksom, börja med de här grabbarna här? Snacka romarriket, persiska riket. 15 år efter det så hade romarriket knäckts och persiska riket knäckts. Och de muslimerna som styrde där. 15 år efter hans död. Inte någonting som hände under hans liv. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam pratade om med muslimerna att det kommer komma ett folk som kommer attackera er. Som kommer ha lite sneda ögon och kommer se ut på ett speciellt sätt. Det här skedde 600 år efter när tatarerna attackerade muslimer. 600 år efter hans död. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om att utanför hans stad så kommer det lysas upp. Och det kommer lysas upp ett ljus som kommer vara lika stort. Så att man kan se det hela vägen bort mot Syrien. För 800 år sedan ungefär så var det ett otroligt stort vulkanutbrott där som det skedde exakt den här saken. 600 år efter hans död ungefär. 700 år efter hans död. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade att bland de tecknen för att domedagen kommer komma in är att folk som har väldigt lite kläder på sig, ingenting på sina fötter, kommer att tävla om att bygga höga byggnader. Vem som bygger högast byggnad? Är det någon som åkt till Dubai? Eller åkt till den arabiska halvan idag? Där man ser just den här saken ske. 1400 år efter hans död. Just de här personerna som han pratade om. Gör just de här sakerna som han berättade om. Dubai för 40 år sedan, det var sand och öken. Det var en liten by. Just nu idag, det är en av de mest moderna städerna med de högsta byggnaderna. Eller den högsta byggnaden i världen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättade också om någonting som var väldigt intressant. Kanske den mest omskrivna saken i media idag. Det är om personer som tillskriver sig islamen som är extremister. Som de här IS som man hör om och så vidare. Han berättade om att de här människorna kommer att dyka upp och tillskriva sig islam. Och han berättade i detalj hur de kommer vara. Hur deras beteende kommer vara. Vad de kommer göra. Och vad de kommer sysselsätta sig med. I detalj så kan man se de här sakerna ske idag. Jag har haft en föreläsning, eller två föreläsningar om det. Jag har bara tagit upp uttalanden från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som i punkt och pricka stämmer överens med de sakerna som vi ser från de här extremisterna idag. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att i slutet av tiden så kommer fetma bli väldigt utspritt. På den tiden och genom världshistorien så var det väldigt, de flesta människorna oftast smala, hade det svårt. I USA idag 65% av världens befolkning, 65% av USAs befolkning är överviktiga. Vissa länder 70%, 80%. Det är någonting som har börjat ske först 1400 år efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams död. Utöver det hur han var som person. När man läser de otroligt många haditherna som har berättat om hur han var som person. Och att han inte gick emot sig själv. Han sa inte en sak ena gången i början av sitt kall. Sen på slutet sa han någonting helt annat. 23 år, hålla sig. Å och inte gå emot sig själv, utan fortsätta att kalla till samma sak och inte komma med motsägande uttalanden. Det är någonting som är väldigt otroligt. Det han kallade till, araberna på den tiden var lite som vikingarna, hårda personer som innan han kom och var deras profet, var profet till muslimerna, så var de kända att de kunde attackera andra byar och döda och råna andra människor och vara hårda. Han kallade människor till att vara barmhärtiga och mjuka och snälla och generösa och ta hand om varandra. Någonting som totalt vände om deras civilisation. Han uppmanade dem till att söka kunskap och till att reflektera och liksom komma fram till saker och ting med den här skapelsen, vilket skapade bara på 100 år efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams död, så blev det muslimska riket det mest utvecklade samhället i världen på den tiden. Och det var där all forskning skedde i princip. Upptäckter skedde. Profeten sallallahu alaihi wasallam pratade om alla möjliga saker i människans liv. Han pratade till och med om hur det ekonomiska förhållandet ska vara människor sinsemellan. Den här formen av ekonomi studeras än idag på vissa utav de största universiteten i världen. Det kallas för Islamic Finance. Och är den snabbast växande ekonomiska systemet som finns i världen idag. När den ekonomiska krisen skedde år 2008, så var det flera stora ekonomer världen över som började skriva uppsatser eller skriva artiklar om att man borde titta lite mer på islamisk ekonomi. Vad är det för lösningar de har? Varför blev inte de påverkade på samma sätt som västvärlden blev påverkad? En ensam person, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som levde i mitten utav den arabiska halvön. För 1400 år sedan, ska han ha kommit på de här sakerna helt själv? Det är omöjligt. Ska han ha legat bakom de här civilisationer som kom? Det är omöjligt. Ska han ha kommit fram till att människor idag, miljontals människor, börjar tro på hans kall bara sådär? Helt själv. Det är omöjligt. Den som studerar om honom, hur han var som person och vad som han kallade till, kommer inshallah att vara övertygad om att om hans kall och förstå varför den här historikern Michael Hart gjorde honom och nämnde att han var den mest inflytelserika människan genom världshistorien. Och det här är kort gällande profeten Muhammad, som då är kanske den mest diskuterade och älskade mannen på jorden, men utan tvekan den mest inflytelserika, och han var Allahs utvalda sändebud.
Vi tackar vår broder Abdallah för denna mycket fina påminnelse om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och vi kommer inshallah att alldeles strax titta på det allra största miraklet som han kom med. Men innan dess kommer vi ta en kort paus för att be asrbönen och ta en liten bensträckare. Och sen fortsätter vi inshallah ta'ala efter bönen med två avslutande frågor som vi vill ha svar på. Så vi ber bönen och tar en liten bensträckare och ses om en liten stund. Salam alaikum.